Vi ska börja läsa från den gammeltestamentliga texten från Jeremia 4, vers 1-10. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Men jag svarade, nej, Herre min Gud, jag duger inte att tala. Jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, till jag är med dig, och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Vi läser också ifrån evangelietexten som idag är Markus evangeliet kapitel 3, vers 7-19. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till reds så han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde ner för honom och ropade, du är Guds son. Men han förbjöd dem stängt och avslöjade vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och det kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de 12 han utsåg var Simon som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Taddeus, Simon, Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Kom helige Ande, led oss in i ditt ord. Tack för att du vill tala till oss. Och vi ber om öppna sinnen och hjärtan. Amen. Jag måste se på er först. Gott att vara här. Tack för att jag får komma hit och förkunna idag. Ingemar Fager heter jag. För er som inte känner mig så var jag pastor här från 2005 till 2015. Och sen flyttade vi upp till Kumla där vi bor nu sedan 11 år tillbaka. Det är Anna-Lena och jag. Anna-Lena sitter där nere. Och vi minns tiden här i Saron som oerhört rikt och spännande och gav oss väldigt mycket och mig personligen väldigt mycket i min uppgift som pastor som jag har varit i många, många år. Och numera så har jag ingen pastortjänst på det sättet, men är ute en del och predikar och också varit engagerad i Evangeliska Frikyrkan en del med olika uppdrag. Sänd mig är temat idag och texterna som vi har hört läsas från Jeremia och från Markus evangeliet är ju texter som talar om kallelse. Och jag tänkte tala lite om identitet och kallelse och uppdrag. Vi tar den första bilden där, ja. Den här lappen fick jag av min mamma när jag var i 17-18 år. Nu kan inte ni se vad som står, men Det var en lapp som jag fick när jag skulle resa ut på fältet, som man sa. Jag skulle ut och tjäna Herren på som evangelist eller förkunnare. Och på den lappen stod det ett bibelord från första krönikeboken 28 och 20. David sa till sin son Salomo: gå frimodigt och beslutsamt till verket. Var inte rädd eller försagd, ty Herren Gud, min Gud, är med dig. Han ska inte lämna dig och inte överge dig, utan hjälpa dig att genomföra allt som behövs för tjänsten i Herrens hus. Så tog jag emot den där lappen. Och min mamma och min pappa, de var mina förebedjare och har varit under åren som har gått. En kort tid innan jag fick den här lappen, var i övre tonåren, så hade jag en ganska stark erfarenhet utav den helige ande. Andedop eller andeuppfyllelse eller andeupptäckt. Att den helige ande liksom finns inom oss, är med oss och leder oss och vill använda oss. Och den erfarenheten eller den upplevelsen hade gett mig på något sätt en stabil grund att stå på. En längtan att få bli använd som ett redskap i Guds händer. Och allra närmast hjärtat låg den här kallelsen att få tjäna i en församling. Att arbeta som pastor. Då var jag 18 år eller 17 år. Nu är jag 75. Och i snart 60 år har de uppgifterna sett olika ut. Men visionen, drömmen om församlingen har hela tiden funnits kvar. Kallelsen finns där. Och uppdraget har liksom inte tagits bort, utan den har liksom förstärkts genom åren. Jag har en mening som jag ofta återvänder till. Jag kan ta nästa bild. Som jag har stavat på många gånger. Att församlingen är det finaste som finns. Och det är människor som inte är med där är de viktigaste som finns. Det beskriver på något sätt församlingens mysterium. Det är någonting så vackert, så fint. Guds vishet är uppenbarad genom oss. Som församling, som samlas. Gud har en plan för den här världen och han vill använda oss människor i den planen, i den uppgiften. Och vi tänker ibland, ja men, kunde du inte komma på något bättre? Nej, det är dig jag vill ha. Det är er jag vill använda. Församlingen är det finaste som finns, men det stannar inte där. Men de människor som inte är med där är de viktigaste som finns. Där ligger uppdraget. Jag har sett församlingen som bäst i enhet. Med fokus på uppdraget att dela evangeliet. I ord och handling. Men jag har också sett församlingen i sin brist och ofullkomlighet. Där konflikter och splittring i relationer. Olika teologier, delat församlingen i grupper och polarisering. Men det förundliga är ju ändå att Gud tror på församlingen. Han vill församlingen. Och med trotsig iver på något sätt så fortsätter Gud att kalla människor in i denna gemenskap som vi får gestalta. Och vi är på något sätt en profetisk samling människor, alltså i den meningen att vi gestaltar någonting som sen ska komma, men som redan nu händer. Och när Gud nu tror på församlingen, så vill även jag göra det. Paulus skriver till församlingen i Rom, då säger han så här: Jag hälsar er alla Guds älskade i Rom, eller Göteborg, kallad att vara hans heliga, nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag hälsar er alla Guds älskade i Rom. Stryk under älskade. Gud älskar sin församling. Kallad att vara hans heliga, alltså avskilda för tjänst. Och så kommer de där huvud- eller stororden, nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Så låt oss med hjälp av Jeremia se på den, på vår identitet som kristna och vårt uppdrag. Och jag tror det är viktigt att vi på något sätt i en tid som är så ostabil så kallas vi som församling och enskilda att stå i vår identitet. Och identiteten är älskad och utvald. Att predika, att gestalta, att visa enhet, att älska varandra och att stå i helandets tjänst. Vi har sett någonting annat, vi har smakat någonting som kallas för Guds rike. Och det vill vi förmedla, det vill vi föra vidare till vår värld. Vi har inte den stora arenan att tala utifrån, men vi vill göra det där vi finns. Vi vill dutta ut det i de sammanhang där vi står. Vi vill tala om att vi har sett någonting, vi har hört någonting, vi har smakat någonting. Och det är sammanfattat i Guds rike. Och det är på gång. Och det kommer mer och mer. Jag läste för ett antal år sedan en fantastisk historia kan man säga om Natalia Dumytryk. Vi får en bild på henne. Hon var tolk på den ukrainska televisionen, statliga televisionen. Och i samband med den så kallade orangea revolutionen 2004 i Ukraina så var det presidentval. Och valet stod ju mellan den här Rysslands stödde Viktor Yanukovych och så folkets man Viktor Yushchenko. Och på den, det var ett smutsigt val med många intriger och stort valfusk. Och på den statliga televisionen så arbetade denna Natalia. Hon var teckenspråkstolk och var infälld på en liten ruta i den stora rutan i tv. Och där tolkade hon med teckenspråk. Och när nyhetsuppläsaren säger: vi får härmed meddela att vår president Viktor Yanukovych med stor majoritet har vunnit presidentvalet. Då tecknar Natalia någonting helt annat i sin lilla ruta. Hon tecknar: jag vänder mig härmed till alla döva i Ukraina. Vår president är Viktor Yushchenko. Tro inte på valresultatet. Som centrala valkommittén här säger, det är lögn. Som rapporteras, och jag skäms över att översätta dessa lögner. Jag uppmanar er istället att ikväll samlas på torget för att en demonstration mot regimen. Och sen sprang hon ut ur tv-studion. Och den kvällen samlades mängder, tusentals människor på torget i Kiev för att demonstrera. Den här Natalia, hon blev mycket uppmärksammad sen. Hon fick ju sparken naturligtvis, men hon blev uppmärksammad, fick ett pris utav EU bland annat och fick stor omtalning, eller blev mycket omtalad. Och jag tänker på den här berättelsen att vi på något sätt så får vi mitt i det brus som finns idag utav olika ideologier, tankar, polarisering som finns, så får vi på något sätt teckna ut någonting annat. Och stå för det. Och tala om att det finns ett rike som har en annan ordning med rättvisa, rättfärdighet och fred. Och vi gör det i den tid som nu är och i de sammanhang där vi finns. Jeremia som levde på 600-talet före Kristus, han levde också i en orolig tid. Det var våld, det var förföljelse, det var krig, det var spänningar, det var olika åsikter, olika teorier och teologier. Och där uppträdde Jeremia. Han kom från en liten by som heter Anatot, som ligger precis utanför Jerusalem. Hans far var präst och han hette Hilkia. Och då ska vi veta att Jeremia är i övre tonåren när han får den här kallelsen. Man tror att han är någonstans mellan 16 och 18 år. Och det är därför han säger, jag är nog för ung. Vi kommer till det sen. Men det här var den oroligaste tiden i Israels historia. Allt gick fel, det var motstånd, det var hån och det var turbulent på många sätt. Och låt oss ta mening för mening. Det första är Herrens ord kom till mig. Då i tider av oro kom Herrens ord. Och jag tänkte på det. Det är mycket brus idag. Det är mycket uppmärksamhet som krävs av oss. Många intryck, nyheter som kommer. Kan vi då höra Herrens ord i det? Då kom Herrens ord till mig. Herrens ord hände. Herrens ord drabbade mig, kan man också översätta det. En inre maning, en inre längtan. Jag hör någonting. Och det kanske är den stora utmaningen för oss idag. Kan vi höra den rösten, de orden? Det är Gud som talar till oss. Det är han som söker upp oss. Det är vi som gensvarar. Det är vi som får säga ja. Jag vill följa dig. Gud är inte en tillgång utan någon vi tillhör. Någon som vill ha oss som sina redskap, som sitt redskap. Någon har uttryckt det att vi som utgör en församling, vi är Guds stora hittegodsavdelning. Han har hittat oss. Det var inte vi som kom på att vi skulle komma till Gud. Det var han som var först. Herrens ord kom till mig. Innan jag bad en bön. Innan jag ropade. Så lockade han. Och så kommer nästa mening. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Gud som har skapat mig kallar på mig. Det är inte en annan Gud som kallar mig än den som har skapat mig. Den som har skapat mig med den personlighet, de gåvor jag har. Den guden kallar mig till tjänst. Jesus säger i Johannes 10, jag känner mina får och de känner mig. Och den här vänskapen med Gud är ju det viktigaste, det förtrogna. Jag formade dig, säger Gud till Jeremia. Det betyder ju att varje människa är på något sätt handgjord. Helt unik. Senare i kapitel 18 i Jeremia så får han också se hur det här med formandet går till när han får bli sänd till krukmakarens hus. Där handlar det om att Gud formar. Vi är formade men vi ska också formas. Och i Romarbrevet 8 och 29 så skriver Paulus om att vi som formas till hans avbilder, vi är inte färdiga när vi kommer till Jesus. Vi håller på att formas. Men det är han som har skapat oss. Det är han som har format oss från början. Jag är för ung och duger inte till att tala. Det är en naturlig reaktion i Guds närhet. Det är inte åldern, utbildningen, talangen eller något annat som gör Jeremia till profet. Det är lyssnandet och viljan att bli använd. Och här kan vi lära av Maria, Jesu mor, som tog emot i sitt liv, som gestaltade det i sitt liv och som sen gav det vidare till världen. Och att välja är ju vår stora tillgång som människa. Och det är att vilja Guds vilja som vår stora frihet ligger. Hur tokigt det än kan låta. Det är att överlämna oss åt någon annan som vi finner vår stora frihet. Vi är skapade för skaparen. Och Gud ger sig aldrig. Han vill leda oss, gå med oss, använda oss. Han styr oss inte motvilligt som marionetter, utan han vill samarbeta med oss. Säg inte att du är för ung, säger Gud till Jeremia. Jag utväljer dig. Och det här är ju det förunderliga. Vi kan komma med alla möjliga invändningar. Jag är för ung. Jag kan inte tala. Det sa Mose också. Jag är pensionär. Nu får andra ta vid. Nu sätter jag mig på läktaren, även om ingen sitter där idag. Alltså, vi hittar de mest geniala ursäkter, tycker vi. Men här kommer uppmaningen. Säg inte att du är för ung eller för gammal. Jag utväljer dig. Låt mig få visa en bild på en kvinna som gav mig mycket inspiration. Hon heter Marianne. Hon har varit missionär i Afrika under många år. Hon byggde upp ett sjukhus i Burkina Faso. Hon har arbetat i Kongo, i Burundi i 23 år. Jag träffade henne i Fjugesta utanför Örebro, där hon fanns med i församlingen där. Hon hade liksom ett ordspråk: den som vill öppna en dörr för andra måste själv gå före. Det är ju bra. Det kom 16, en familj med 16 personer på, som flyktingar från Kongo Kinshasa till församlingen. Och första kvällen de kommer dit så hamnar de på samma bord som Marianne, som kunde deras språk. Hon tar hand om dem. Den här bilden är tagen när hon är närmare 95 år. Då har hon åkt tillbaka till Kongo för att hålla föreläsningar. En fantastisk kvinna som aldrig sa: jag är för gammal. Eller: jag kan inte tala. Utan som förmedlade evangeliet. Hon har skrivit några böcker som, där hon berättar om vad skribent i Dagen under många år också. Och har skrivit en hel del artiklar där. Hon hade också som inspirationskälla en bibelvers ifrån Första krönikeboken. Är det någon som läser Första krönikeboken? Det är bara släktregister. Men där finns en bön. Vi tar nästa bild. Och det är: välsigna mig och gör mitt område stort. Låt din hand stödja mig, befria mig från olycka och smärta. Den här De första fyra, fem kapitlen i första krönikboken är bara uppräkning på massa namn. Peres, Hesron, Karmi, Hur, Sobal, Amohai, Gisma, Gidbas. Ja, det är väldigt tråkig läsning. Men plötsligt så stannar skrivaren upp och säger: vänta, nu måste vi ta en liten paus här. Vänta nu, det fanns en kille som heter Jabes. Och det finns någonting som är viktigt här. Och det står om honom att han hette Jabes, som betyder smärta. Alltså han var född under en svår, antingen var det en svår förlossning eller under någonting annat, svåra omständigheter. Men han bad en ovanlig bön. Välsigna mig. Utvidga området. Var med mig. Bevara mig från det onda. Alltså han uttrycker sitt beroende, sin överlåtelse till Gud, sin villighet att tjäna, sin närhet. Och sen fortsätter uppräkningen på massa namn efter Jabes. Men det här är värt att ta med. Gud, välsigna mig. Låt mig få tjäna dig där jag finns. Gör mitt område stort. Alltså låt mig få se mer utav ditt verk, det du gör. Överraska mig. Gud, låt mig aldrig få bli mätt. Låt mig alltid få vara törstig och hungrig. Det gick bra för Jabes. Men det står inte mer om honom i Bibeln än det här. Men den här bönen, det var Marians bön. Och den bad hon ända till sin död. Och då var hon närmare 100 år. Vi går vidare. Gå dit jag sänder dig och säg det jag säger åt dig. Där du finns, i ditt sammanhang, var du nu än finns. På jobbet, i skolan, vad det än är. Det yrke du har, där vill Gud använda dig. Säg det som jag säger åt dig, där. Jag har alltid haft en dröm som församlingspastor, och jag har praktiserat det också. Det har varit att avskilja människor för det, i det sammanhang där man finns. Idag tar vi fram alla som jobbar inom vården. Vi vill avskilja er för tjänst där ni finns. Eller ni som är tränare för fotbollslag, för era barn. Vi vill avskilja er för tjänst där. Gå dit jag sänder dig och säg det jag säger åt dig. Jag hörde en berättelse för bara någon vecka sedan om en kvinna som arbetade inom vården. Och hon hade tänkt flera gånger att berätta om sin tro, men hon visste inte hur hon skulle dela det. Och så kom hon till jobbet en måndag och de kom och frågade: vad gjorde du i helgen? Jo, jag var i kyrkan, berättade hon. Skulle du vilja gå med dit någon gång? Och då svarade den här personen: jag trodde aldrig du skulle fråga om jag ville gå med till kyrkan. Och då hade det gått långt, de hade jobbat tillsammans i många år. Och den här personen gick med till kyrkan, gick med i en alfakurs, kom till tro, blev en kristen och finns nu med i församlingen. Gå dit jag sänder dig och säg det jag säger åt dig. Och det kan vara så enkelt som: vill du gå med till kyrkan? Låt ingen skrämma dig, ty jag är med dig. Jag är med dig är ju ett vanligt uttryck som också var i den versen som jag fick. Jag är med dig alla dagar. När Matteus skriver sitt evangelium så beskriver han ju i de första kapitlen att du ska ge honom namnet Immanuel om Jesus. som betyder Gud med oss. Och när han sen avslutar sitt evangelium i kapitel 28 så har vi ju missionsbefallningen om att gå ut i hela världen, och som avslutas med orden: ty jag är med er alla dagar. Alltså hela evangeliet omramas utav Immanuel, Gud med oss, och avslutas med: jag är med er alla dagar. Gud går vid vår sida, finns med oss. Timoteus, han tystnade efter ett tag, står det. Han blir missmodig. Och Paulus uppmanar honom att uppliva gåvan som han hade fått ur missmodet. Och Herren sträckte ut handen och rörde vid min mun och sa: jag lägger mina ord i din mun. Andens ledning handlar det om. Samspelet mellan mitt mänskliga register och den heliga ande. Frank Mangs, evangelist som inte kanske ni ungdomar har hört talas om, det kan ni googla på sen, var en evangelist som betydde mycket för hela Norden, Skandinavien. Han sa så här: jag har ett samarbete mellan Guds helige ande och mitt bondförnuft. Och jag skulle kunna skriva mitt fiskarförnuft. Det samarbetet vill Gud ha med oss. Och så får vi gå ut och upptäcka hur Guds nåd verkar där ute. Det står i Apostlärningarna 11 om Barnabas, att de sände honom till Antiochia. Och när han kom dit så står det: och fick se hur nåden hade verkat. Jag fick se bevisen på Guds nåd. Alltså Gud hade varit där före honom. Och det är ju så det går till. Att vi får liksom koppla på vad Gud redan har utfört. Nåden verkar både i vem jag är och vad jag gör. Jeremia svarar inte direkt på kallelsen som han fick eller som han får här i texten. Utan han får en fråga: vad ser du framför dig? Och då svarar Jeremia: jag ser en gren av ett mandelträd. Och Herren svarade: du har sett rätt. Jag vakar över mitt ord tills det är befrukt. Återigen, Gud verkar hela tiden. För mig är det Gud gör. Och Jeremia befinner sig troligen utomhus någonstans. Han ser något välbekant när han får kallelsen. En vardaglig händelse som man hade sett många gånger, men det är där Gud talar. Och så talar Gud till oss på, inte liksom en röst som vi hör genom åskan på något sätt, utan genom en inre maning eller genom en händelse eller en annan person, en sång. Gud på något sätt lägger ut post-it-lappar lite här och var för att påminna sig om vad han håller på med. Och det gäller för oss att se det och upptäcka det. Till sist några ord till dig som har ursäkter som Jeremia. Ålder, inte gåvan, saknar frimodighet, trötthet, missmod, vad det än är. Så har jag tänkt många gånger i min tjänst som pastor. Det är nog dags att ge upp. Lägga av, att tiga. Och jag har berättat det här förut från den här talarstolen, tror jag, när jag för några år sedan sa just det: nu är det nog dags för mig att sluta. Och så åkte jag ner till Styrse för att hälsa på min far som låg på sitt yttersta. Han var då närmare 100 år, 99 år. Det var hans sista veckor i livet som jag mötte honom då. Han har varit min förebedjare, föredöme genom åren. Han ringde alltid på måndagen och sa: hur gick det i predikan igår? Och ni vet hur det kan vara som predikant. Ja, det kanske inte ni vet, men jag vet. Ibland så känner man liksom det här med att man vill gå mittgången ner och high five. Och andra gånger så finns det en trapp ner här bakom. Den känslan. Och det var en sån söndag jag hade predikat och kände nej, nu är det nog dags. Och så kom jag där till Styrsö och gick en liten promenad ner till bryggan och kom tillbaka. Och då står det ett par där som kom från bort från Asien någonstans. De var i Sverige för första gången. Jag går fram och hälsar och berättar lite om Styrsö och framförallt Donsö då. Och vi hade ett väldigt fint samtal och så säger de: vem är du då? Ja, jag är pastor, sa jag. Och vi har bett till Gud att vi ska träffa någon som är kristen. Och så samtalar vi och så säger han: får jag profetera över dig? Ja, det får du. Keep on preaching. Och så går de. Och jag ser dem aldrig mer. Och det blev liksom en sån där hälsning. Fortsätt att predika. Fortsätt att förkunna där du finns. Och om det är nödvändigt, gör det med ord. David sa till sin son Salomo: gå frimodigt och beslutsamt till verket. Var inte rädd eller försagd. Ty Herren Gud, min Gud, är med dig. Han ska inte lämna dig och inte överge dig, utan hjälpa dig att genomföra allt som behövs för tjänsten i Herrens hus. Tack Herre att du kallar oss att följa dig. Hjälp oss att gå där du går och säga det du säger. Hjälp oss att i det allt det brus som finns idag kunna höra din röst. Tack för att du är här och kallar oss till dig. Amen.